Varmt välkommen till IG Börssnack och ett säsongsavslutande avsnitt. Agendan för idag, det är ett historiskt räntebesked vi ska prata om. Vi ska också prata om Bull & Bear-certifikat och de har ju gått in i nästa fas. Sen så har vi också med oss Jonas Olavi.
Bra rubriker, nu kör vi.
Ja, IG Börssnack spelas in den 13 juni och i studion är det såklart Jonas Olavi. Hur är läget?
Det är bra. Jättekul att få komma förbi och stort tack för det.
Ja, det är klart, det är klart. Det tycker jag ska bli roligt också. Jag tänkte att vi skulle börja lite grann med ta avstamp i IGs Bull & Bear-certifikat. Det var någonting som vi pratade om för ett par veckor sedan när det här lanserades. Har gått in i lite ny fas och ser nu att vi har över 500 aktier i listan som man kan välja lite mellan. Det ska vi inte prata om, utan vi ska prata om en av aktierna på den här listan som har varit den allra hetaste på sistone.
Vilken är det?
Nvidia. Jaha. Nvidia har såklart varit en av de mest handlade. Kanske framförallt att man har försökt hitta toppen lite grann och försöka tajma in kortningen, för den drog ju iväg här ordentligt. Den har stigit så där 160% sen årsskiftet, och det var ju ett stort bolag redan innan de här 160%. Mm. Men den verkar hålla sig kvar här på en ganska hög nivå. Vad var din känsla efter den här initiala AI-kursrusningen, Jonas?
Den första känslan var, oj, det är nu det händer. Mm. Och jag lyssnade på rapportgenomgången och vdn är ju mycket bullish. Det här är ju en vd som startade sitt bolag för ett bra antal år sedan och har ju verkligen lyckats hamna i en tät position vad gäller att leverera produkter som är viktiga för det vi nu upplever. Och det är generativ AI till exempel. Det är språkinlärningsprocesser där man behöver väldigt mycket datakraft, och då behöver man datachip som klarar av att hantera den här typen av stora mängder data. Mm. De har ju varit väldigt populära bland bitcoin miners. Just det, det var... då. Och det var ju mycket för att man behövde lösa komplexa problem när man ska verifiera ägandet av och transaktionerna av bitcoin då. Så nu ligger man i förarsätet skulle jag säga. Man ligger långt före de flesta av konkurrenterna och man kommer kunna sälja enormt de kommande åren. Och bara som en reflektion då, så såg jag till exempel Goldman Sachs estimathöjningar efter den här rapporten. De höjde årsvinsten med 45% årligen de kommande 3 åren. Då. Det är så långt som de visar då. Så det är en monumental uppgradering av det här caset. Då. Så jag förstår att det är många som funderar, som kanske inte har haft aktien, funderar vad ska de göra, ska de in och positionera sig. Så att jag tror att det kan finnas mer bränsle kvar i den här aktien helt enkelt.
Jag tycker det är superintressant, för det blir så. När vi har fått en sån här kraftig uppgång på väldigt kort tid så blir det väldigt vanskligt att försöka analysera själva siffrorna. Det första man kikar på är att om man tar ett bakåtblickande PE-tal så ser det ut att vara fruktansvärt dyrt. Alltså handlas till 200 eller någonting. Men när man tar det i relation till att de ska revidera upp de här vinstestimaten, om man ska tro på Goldman Sachs här, så kanske det inte är så högt ändå.
Det är inte så högt. Jag har inte siffran i huvudet, men säger årets estimat kanske ligger på PE50. Det är ju astronomiskt högre än vad börsen är värderad på, den amerikanska börsen. Men det sjunker ju väldigt fort eftersom vinsten stiger. Marginalen för det här bolaget var 70% i senaste kvartalet. De guidade upp skyhögt över för andra kvartalet. Man gör ju det som så att säga kutym i USA, att man guidar för närmsta kvartalet och ibland även året vad de tror att de kommer landa på. Så att alla har ju varit tvungna att helt revidera sin syn på det här bolaget, och det är den kraftigaste upprevidering som jag har sett i modern tid. Ja. Det här är ju som liksom iPhone moment. Så att jag tycker det är väldigt spännande, och det är ju det som också gör mig mer optimistisk än vad jag kanske varit tidigare till marknaden. Jag är övervikt aktier i dagsläget. Övervikt i USA, därför jag tror att den här AI-hypen kommer att driva marknaden. Kommer vara den här kärnan av få bolag som som driver index vidare.
Ja, men det har ju varit rätt hittills. Jag måste ju fråga också såklart, är det ett bolag som du själv har i portföljen? Har du köpt in?
Jag har köpt in den nu och efter uppgången då, ska jag säga. Så att jag är nytillkommen. Jag har ägt aktien tidigare, men förra året var ju marknaden syn på spelindustrin på dekis. Ingen ville investera hårt i bitcoin, för det var också en riskfylld tillgång, tyckte många. Och då sjönk så här, efterfrågan tillfälligtvis. Men det har ju skett en omsvängning, så att man har ju varit tvungen att ompröva det. Men det är ju många som ligger i samma fåra och kommer tjäna mångfalt på generativ AI och stor dataprocesshantering.
Någonting som inte har med enskilda aktier, men som rör enskilda aktier som vi ska prata om nu, det är såklart det amerikanska räntebeskedet som verkar kunna bli ganska historiskt. Vi har ju haft räntehöjningar i, vad är det, 14 månader på raken, har man väl haft 10 möten däremellan, höjt varenda möte. Men det ser ut som, om marknaden får bestämma, som att vi når någon form av paus så småningom. USA centralbank har ju då helt enkelt, vad ska man säga, de har stått på bromsen här i 14 månader och nu så släpper man på bromsen för att se om det har gett effekt på ekonomins hastighet, om inflationen kommer ner så småningom. Och här har vi också Fed Funds Rate, ja, det är väl inte en ganska självförklarande graf. Vi hade ju en topp här vid strax innan finanskrisen 2008-2009 där. Men vi har sett att ränteuppgången här i modern tid har varit extremt mycket snabbare. Och så får vi se nu, kanske, det är kanske inte själva ränteuppgången i sig som man debatterar om den tar slut, men kanske hur lång den här pausen nu kommer vara när man börjar sänka igen. Så min fråga till dig, Jonas, blir ju, tror du att vi har sett den amerikanska räntetoppen för nu, och när tror du att man kan börja få se lite lättnad i marknaderna?
Jag tror att dramat är överspelat. Höjer de nu eller inte, det spelar inte hela världen. Det har ju varit den här exceptionella paniska höjningssekvensen som nu de måste utvärdera när då hårddata successivt rullar in i den amerikanska ekonomin. Och vi ser ju till exempel bostadsmarknaden som är under vattenlinjen och ingen vill byta bostäder när det är så höga räntor när man ska finansiera sig på nytt och så vidare. Så det får ju spridningseffekter som de måste utvärdera så att man inte får infarkter i systemet. Och det hade man ju när de här amerikanska småbankerna med noll koll på liksom, så här, riskerna i sina balansböcker var tvungna att räddas då. Så att även att man har höjt räntan exceptionellt snabbt och mycket, så har man ändå tillfört likviditet i den amerikanska ekonomin. Trots att de försöker rulla över sin balansräkning och minska, de återinvesterar inte utan låter ju obligationerna gå till förfall då. Men eftersom man var tvungen att skicka upp kreditlinor för att rädda bankerna, och också att man nådde skuldtaket i USA gjorde ju att då kunde inte finansdepartementet ge ut en massa obligationer. Då fick de istället ta från sitt konto hos Federal Reserve och använda det i ekonomin. Så net-net så har det varit en positiv utveckling på krediter i den amerikanska ekonomin. Så att tvärt emot vad Fed vill eftersträva. Därför har det tagit mycket längre tid att få effekter i den reala ekonomin då.
Det är ett väldigt intressant koppling, för det var ju det här spelet som vi har pratat om i Sverige också, att man kan inte ge ut för mycket stöd till allmänheten, för att det går ju emot det vi försöker bekämpa, som är inflationen. Det måste ju finnas en balansgång där.
Ja.
Nu står ju vi här och spelar in den 13 juni, berättade jag i inledningen. Det betyder att när tittarna ser det här, då har den amerikanska inflationen också landat. Och det här blir ju en viktig pusselbit för beslutet då. Som du sa, det är inte så fruktansvärt dramatiskt om det blir en paus nu eller om det blir en höjning 25 punkter. Det är ganska små rörelser ändå med sett på vad vi har bakom oss. Men det kan i alla fall diktera lite grann, för det verkar inte vara helt klart om det kommer bli en paus eller om det kommer bli en höjning nu i mötet då på onsdag kvällen här klockan 20 kommer ju det helt enkelt.
Ja, men så är det, och jag tror att får vi en väldigt hög inflationssiffra som överraskar marknaden, då kommer de ju falla till föga och så höjer de 25 punkter och sen så kommer de vänta igen och så kanske man spelar bort julihöjningen istället då. Så att det är inte hela världen. Det här är superintressant materia för räntemarknaden som sitter och nördar sig på de här små punkterna. Men för aktiemarknaden betyder ingenting. Utan vad vi behöver se på aktiemarknaden, det är ju hur utvecklas marginaler, hur utvecklas vinsterna. Rapporterna har varit bra och de kommer säkert att fortsätta vara bra. Många har ju varit ganska optimistiska under presentationerna för första kvartalet och kommer ju såklart att kunna upprepa det, många utav dem då. Så att jag tror att liksom konjunkturbromsen, det kommer vi se längre in på året. Och tittar man på AIs kvantmodell så ser det ut som inflektionen är Q4, någonting i den stilen då. Så att det tycker jag mellan tummen och pekfingret för den reala ekonomin låter förnuftigt och rimligt. Och då är ju aktiemarknaden redan förbi. Den ligger ju 6-9 månader före aktiemarknaden.
Det är lite ovant för mig att stå och välkomna in dig i programmet här, Jonas. Det är du och Erik som är IG Börssnack på något sätt. Men för några månader sedan så valde du att fokusera din tid på Alpcot och förvaltningen där. Och då gav du mig möjligheten att få synas här i rutan. Det är jag väldigt tacksam för. Jag tänker ställa en första fråga till dig. Och den handlar inte om börsen utan Stockholm Marathon istället. Hur kommer det sig att man ger sig an en sån där utmaning och hur känns det i kroppen idag?
Ja, varför gör man det här? Det är ju en form av utmaning, det är ett mål som man strävar efter. Och jag tycker att det är underbart att springa i Stockholm. Jag springer på lunchen, då springer jag runt på Djurgården. Jag brukar springa en mil, en och en halv, någonting sånt där då. Och det får mina synopser i hjärnan att koppla samman igen. Jag löser många världsproblem där och jag springer med många goda kollegor när vi pratar marknad. Så för mig är det en endorfinhöjare. Mm. Sen är loppet i sig, det är ju avskyvärt. Det är långt, det gör ont. Man känner sig smått deprimerad nästan när man har sprungit länge. Och man får såklart krämpor av det. Och nu blir det koll av knä till exempel den här vändan. Men det får man ta. Jag har redan anmält mig till nästa års lopp igen då.
Ja,
kanske vi kan bjuda in dig också.
Kanske om du tar promenadmöten så skulle jag kunna vara med på det i så fall. Ja. Du, hur går det på Alpcot?
Det går bra. Vi har ju säkrat upp finansiering och jobbar på att nå lönsamhet stabilt. Och de diskretionära portföljerna går bra. Fonden är plus och jag kämpar på där och försöka positionera den för det klimat jag ser framöver. Och kunderna verkar vara nöjda, vilket är kul att höra naturligtvis då. Och jag levererar mycket information till dem, veckovisa inspelningar och månadsvisa dragningar också. Så att de känner sig inkluderade och uppdaterade om den ekonomiska verkligheten.
Jag tycker att vi började, vi ska prata mer om de här informationen som du ger ut också. Men just fonden, för de som inte känner till den, vad är den huvudsakliga strategin skulle du säga?
Det är en momentumbaserad strategi som har hela världen som sitt arbetsfält då. Och det innebär att den är global. Men den tar inte egentligen specifik hänsyn till att det måste vara si och så mycket USA och si och så mycket Sverige. Utan valet på aktie är fritt. Jag använder momentum som en ögonöppnare. Bolag som utvecklas bra gör det ofta över en längre tid. Och det är inte en vecka, en månad, kan vara år i många fall då. Och du vill ju positionera dig starka, framgångsrika bolag. Och det är det jag försöker hitta så många utav då. Och det gör jag genom en stor screeningprocess där jag tittar på vinstutveckling, historisk sådan, framtida prognoser då. Jag tittar på om bolaget slår marknadsförväntningarna, rapporten kommer. Jag ser vad analytikerna gör dagen efter. Höjer de, sänker de estimaten, hur mycket. Mm. Så poängsätter jag allt det här i en stor Excel-snurra som jag kopplar mot Bloomberg. Och sen så tittar jag också på relativ kursutveckling kontra världsindex. Där jag tittar på utveckling på 5 dagar upp till 6 månader med mycket vikt i början. Så att jag ser om det händer någonting i modellen. Då får den här tekniska indikatorn, då flashar den till då. Och då tittar jag in på bolaget, det kanske var en rapport som kom. Och då läser jag på mig, som man vanligt gör då, från bottom-up-analysen. Då, titta, vad är det här för bolag, om jag inte känner det tidigare. Eller jag kanske har en relation till det och kan bolaget. Och det är snabbare att ta det där köpbeslutet. Då, att just det. Nu händer det.
Och det var där du hittade Nvidia som vi pratade om alldeles nyss då, till exempel. Har du några övriga förändringar i portföljen på senaste?
Jag har gjort mycket. Jag har köpt in Salesforce som är vinnare. Det är ju CRM-system som också gynnas av AI, inkludering i sina processer som kan hjälpa folk och, eller företag att hantera sina kunder bättre och tjäna mer pengar. Jag har köpt On Semiconductor som är en underleverantör till så att säga, chiptillverkare. Jag har köpt Iberdrola som är en spansk vind- och solkraftsutvecklare. Mm. En stor bjässe då. Jag har köpt Porsche som har den coola akronymen P911 som ticker. Där finns ingen cyklikalitet i Porsches kundunderlag verkar det som. Utan man köper bilen och så tar man på och lägger på en massa extra lullull. Mm. Och det är ju väldigt höga marginaler. Jag har köpt Alphabet som ju är Google. Jag har köpt Nvidia som vi pratade om. Jag har ökat i Microsoft, jag har ökat i Axelis, ASML. Så det är mycket i den sektorn där då, mycket tech. Så att nu har portföljen 56% enligt Bloomberg då, definierade tillväxtbolag. Och resten är då mer värdebetonade bolag, lite bank, lite försäkringsbolag och sånt där.
Men ganska, ganska stora bolag ändå. Ja. Jag kollade lite grann på det här häromdagen, just bredden på börsen. Om man drar upp en graf framför sig så ser man att OMXS30 till exempel på ett årssikt är upp 15-16%. Och lägger man den bredvid en småbolagsgraf istället, om man tar First North Index, de här 400 microcap och smallcap-bolagen, då är de ner drygt 20%. Alltså det finns en ordentlig divergens mellan storbolagsindex och småbolagsindex. Vad känner du här? Är det läge att köpa in sig i småbolagsfonder än? Eller är det de här stora som jag hör att du har plockat här?
Jag tycker personligen att stora bolag är mer intressanta. De står starkare, de har ofta en god lönsamhet, bra kassaflöde. Småbolag svänger betydligt mer och det gör ju också uppsidan större när det väl börjar gå. Jag får ofta frågan, ska man köpa småbolag nu? Jag gör inte det då. Mm. Jag har ganska selektivt med småbolagsfonder som jag väljer i mina diskretionära portföljer. Sen kan jag ju välja enskilda bolag som har ett lite mindre market cap då. Men liksom, fokus är de här stora bolagen. Så att jag tycker man kan nog ta det lite försiktigt och fortsätta, alltså försiktigt med småbolag och fortsätta vara liksom inne i storbolagssvängen då. Och du nämnde den här koncentrationen då. Det har ju inte varit så smal koncentration på den amerikanska börsen sedan 99. Och det är ju precis året innan det small då. Så då kan man ju liksom ställa sig frågan, kommer det hända nu
igen? Nu då?
Ja, men jag skulle säga då att år 2000 då utgjorde Ericsson 40% av OMX-index och hade P långt över 100. Det var ju överprissatt så det sjöng om det. Tar du en Alphabet, Google alltså, så har de P strax över 20, växer 20% årligen och enligt prognoserna har flera år framåt då. Så du har ju bolag som inte är liksom övervärderade, även Nvidias vars då vinstestimat åkte upp, gjorde ju att det inte ser så usligt ut vad gäller värderingen då.
Mm. Just det. Och när vi pratar om lite större liksom, allokeringsperspektiv, vad säger de själva börscykeln? Är det timingmässigt, är det läge att gå in nu eller vad ser du?
Jag tycker att det finns anledning att vara positionerad nu. Jag har gått upp till övervikt i min allokering då. Jag har tagit det från alternativa investeringar, vilket då i min modell har ganska låg vikt. Det är ungefär 6% oavsett riskklass då.
Just det.
Så det blir inte så mycket mer aktier jag köper. Men de aktier jag köper, det är amerikanska aktier till exempel. Det där har jag gått upp då. Jag ligger redan övervikt i europeiska aktier och letar mycket på den europeiska marknaden. Det finns massor med världsledande spännande bolag i Europa. Men de är väldigt koncentrerade i USA. Så att det är ju klart det, där kanske man ägnar mest tid åt att titta. Så att timingmässigt, jag tycker man ska vara positionerad. Börsen ligger 69 månader före. Då är vi förbi årsskiftet när vi står och spelar in här idag. Mm. Och nästa år vet vi inte så mycket av. Kanske blir det så att centralbankerna tvingas paniksänka för att rädda konjunkturen. Recessioner är självgenererande, vilket innebär att orsakssambanden klickar i varandra, vilket gör att det är väldigt svårt att prognostisera framtiden. Här och nu tycker jag att det fortfarande finns värde i aktiemarknaden.
Mm. En liten hängmattefråga nu när vi glider in i sommaren. Om man ska placera sina pengar i ett par olika aktier och sen låter dem ligga där i 3 månader och komma tillbaka till hösten och ha ett leende på läpparna när man kikar in i portföljen. Vad hade du stoppat in i portföljen då?
Jag skulle ta Investor. Tycker jag är en bra proxy på liksom Stockholmsbörsen för många fantastiska bolag. Och välsköts såklart och går ofta lite bättre än index. Så då har du en möjlighet om börsen nu går upp. Vilket juli brukar vara en bra börsmånad, så varför inte? Men jag skulle, om jag var ny in i bolag, jag säger inte att man ska köpa det, jag säger att man ska läsa på dem. Och jag har redan investerat i de här bolagen, så jag har gjort min hemläxa då. Men jag skulle i så fall, om jag fick en tusenlapp extra då, investera, köpa Microsoft, Google, Nvidia.
Det blir dags för tittarfrågor som ni har skickat in på Twitter. Och jag börjar med en som lägligt nog är ställd till dig, Jonas. Mm. Vad har du för mål i din fond? Hur många procent per år?
Om man tittar på momentumstrategier, vad de har levererat över tid, så har de gett 16,8% sedan 1927. Mm. Och för att jämföra då med S&P 500, så under samma period då, så har de gått upp med i genomsnitt 9,8%. Så att målet är ju att ligga norr om S&P 500 och kanske i häradet kring genomsnittsavkastningen för momentumstrategier då. Och just nu i talande stund så är fonden upp en 9-9,5% kanske i år då. Så att det är bara att kriga på vidare för att uppnå det här målet då.
Ja, snyggt. Det blir en till fråga till dig också. Det var ju kanske så att folk passar på när de vet att du ska vara med i programmet. Jonas, vad är din syn på den inverterade räntekurvan? Säger den dig någonting?
Ja, absolut. Det här är en långsam konjunkturförstörare. Om det är mer rationellt att spara på kort sikt istället för på lång sikt, då kommer ju inga investeringar göras. Det gör också att bankerna kommer bli försiktigare med utlåningen, vilket då ytterligare drabbar deras vilja att hjälpa till i det här pusslet att skapa tillväxt. Att det här är liksom långsamma konjunkturförstörare som kommer att ta musten ur konjunkturen sakta men säkert. Och det ska man vara medveten om. Tidningarna kommer inte vara roliga att läsa. Mm. Utan då får vi försöka hoppas att börsen ändå seglar förbi de värsta törnarna som kommer att komma, såklart. Men jag har en optimistisk syn. Jag tror att det är ett plusår vi är inne i. Jag är inte helt rädd för 2024 heller, därför då kommer ju räntorna ha kommit ner, inflationen kommer vara jättelåg igen och då kommer vi oroa oss över det istället där, så att jag är ganska optimistisk då.
Tack Jonas, och tack så mycket till er som kollar. Jag ska säga till er att det här är inga rekommendationer, utan det är inspiration och utbildning. Vi ses efter sommaren.